Tack för det här tillfället att få vara med er och i den här rollen att få förkunna. Och intressant att få vara med om den nya gudstjänstordningen som är under utarbetande. Det får jag tala om när jag kommer hem till Tumba, för jag bor i Tumba sedan ett tag. Och jag har varit här för min dotter och måg är Maria och Magnus MacAldner. Och när vi har hälsat på dem, då har vi också följt med dem hit till deras kyrka. Jag vill gärna fortsätta att be. Man blir stämd till bön av de här sångerna också. Man kan bli stämd till bön av många anledningar. Låt oss be. Fader i himmelen, vi tackar och prisar dig att vi får möta dig på ett särskilt sätt i gudstjänsten. Och vi tackar och prisar dig att vi får mötas av din närvaro här i kyrkan. Tackar dig att du vill vara med i fortsättningen. I Jesu namn. Amen. Texten för idag, den är i Matteus 18. Vers 15-20. Och ja, vi hade inga sångböcker framme. Nej, då behöver man inte att titta. Då är det lätt att följa med. Det är Jesu ord. Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i en rum. Lyssnar han på dig, har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till. För på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska det få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Amen. Jag pratade i telefon med en äldre kvinna ifrån vår förra församling, och vi var med i samma bönegrupp. Och hon lider av många krämpor, tyvärr, så hon vet att hon är kvar på jorden på ett alldeles särskilt sätt. När vi hade gått igenom det så sa hon, och så har jag haft problem med bilen också. För hon skulle till en läkartid som hon hade, och så startade inte bilen. Och då, det är också ett bekymmer. Men som väl var fanns en granne hemma, och hon sa, det är klart jag skjutsar dig. Och hon hann till sin läkartid. Så hade hon en annan granne som hon konsulterade, som hade jobbat lite med bilar och som skulle hjälpa henne. Ja, sa han, jag har ett batteri jag har på laddning hemma, jag kan sätta i det. Så hade hon en tid för omläggning efter ett par dagar och skulle åka dit. Inte ett ljud i bilen. Fungerar inte då heller. Så var en annan granne som hjälpte henne, och hon kom till sin omläggning som hon så väl behövde. Det här är ju egentligen små vardagsbekymmer, men för henne var det rätt så stort. Men den här vänliga grannen som kunde lite med bilar, han Han sa, jag ska titta vad det kan bero på, sa hon. Och så hittade han en liten lampa som satt och lyste bakom hastighetsmätaren på något sätt som man inte ens såg i dagsljus. Men den skulle ju inte lysa, så i och med att den lyste så drog det ur all must ur batteriet. Så fick hon det åtgärdat. Och nu fungerar bilen. Hon kan passa sina läkartider, hon kan åka till bönegruppen, hon kan åka på sina gudstjänster och allt är som vanligt igen. Nu har jag läst en text som handlar om när orätt sker. Det är också någonting som förstör hela livet. Och mängder av energi rinner ut hela tiden när något sånt inträffar. Så det är ännu mer jobbigt än bara en bil. Och det sker orätt. Och nu blir vi påminda om mobbning på ett alldeles särskilt sätt. Vi har tittat på tv och sett på Morgans mission. Och det kanske är fler. Och de jobbar med detta problem när orätt sker. Och det sker mycket orätt för barn i skolan. Och det fanns ett exempel som den här klassen fick möta hos en familj de fick besöka. Där deras dotter inte hade klarat detta utan tagit sitt liv. Och hon var i tonåren. Då är det jobbigt. Och mycket sånt finns det. Kränkningar, misshandel på jobb, i familjer. Jag skulle önska att familjer var fredade, men det är inte så konstigt. Vi umgås ju så tätt i en familj. Och det kan vara misshandel. Det kan vara arvsskiften. Inte ens i församlingen är vi skyddade från att det kan ske orätt. Om man tycker en församling, ja, men det kan ske. Kanske är det inte så konstigt det heller, för alla är vi troende och vår tro är väldigt viktig för oss. Och när det uppstår att vi tror lite olika och tycker att så här borde vi göra och andra tycker nej, vi borde göra så här istället. Och tron för dem båda är lika viktig. Det är inte så konstigt att det sker övertramp och orätt sker. Men det som händer då, det är att mängder av energi strömmar ut. Och det kan bli som om bara denna orätt händer och som om den bara orätten bara finns. Och nu fick jag tag i en bok om, som Laila Dahl har skrivit, om en otrohet som hon råkade ut för. Man kan bara förstå att den här otroheten, det var det enda som existerade under långa tider. Hon grubblade på det och energi bara strömmade ut. Och det övriga livet, det blev som i en dimma. Känns som att inget fungerar. Så med tanke på sånt, då kan man förstå att Jesus anser att när sånt här händer så måste det klaras ut på något sätt. Det måste helt enkelt ur världen. Och det måste helst komma till den punkten där ordet förlåt sägs. Och det blir som vanligt igen. Och livet fungerar. Precis som bilen startade för Gudrun. När hon hade fått hjälp med reparationen. Så bör det bli. För i förlängningen, även i sådana här situationer. Så finns det en förlåtelse utan gräns. Så nu fick jag sagt det. Det är nämligen temat idag, förlåtelse utan gräns. Och Jesus säger hur vi kan gå tillväga Först ska jag försöka själv. Det är mest barmhärtigt. Gå själv och säg åt honom. Och det barmhärtiga i det är att då behöver ju ingen annan bli indragen. Ingen annan behöver veta. Och saken kan klaras ut och komma ur världen. Och så finns det inte mer. Men om det inte går, då är det viktigt att man ändå försöker få det ur världen på något sätt. Ta med dig en eller två. Eller tre. Och samtala. Hjälp varandra. Klarlägg problemen. För det är ofta så med oss människor att vi har var och en sin sanning. Och nu finns det ett program på TV som heter just det. Min sanning heter det. Och det är så bland oss att det kan vara två personer som har varit med om samma sak men skildrar det på olika sätt, och särskilt om det är en konflikt. Min sanning. Och då är det hjälp att få en eller två till som hjälps åt att prata. Som de jobbar på församling, på behandlingshem. Det finns mycket som har hänt bland de människor som behöver uppsöka behandlingshem. Oj, oj. Kränkningar, misslyckanden, misshandel, allt. Och det är mycket som behöver redas ut. Så jag vet på ett behandlingshem, då gick de tillväga så att de hade med sig båda två makarna vid det tillfället. Men bara en av dem fick säga och berätta sin berättelse. Den andra skulle lyssna och säga, jaha, jag hör vad du säger. Det var hans jobb. Och jag hör hur du har upplevt det. Så nästa vecka, då var det tvärtom. Då skulle mannen berätta hur han hade upplevt det. Och kvinnan skulle säga, jaha, jag hör vad du säger. Jag hör hur du har känt det. Och på det sättet skulle man förstå hur den andra hade upplevt en sak. Och på det sättet hjälpas åt att komma fram och komma till ordet förlåt. Här står det ju ett litet ord också om det vi kallar binde- och lösenycklarna. Man anser att det var Petrus som fick det, som kunde binda människor i synd, som kan lösa människor ur synd. Och jag kan säga att jag är inte mannen till att utreda det där riktigt, men vissa saker, det vet jag. De här nycklarna finns bland annat i våra händer, det förstår jag. Och vi kan låsa igen och vi kan låsa upp. Och fastnar vi i en oförsonlighet med en återföljande bitterhet, då är det låst. Det är en återvändsgränd. Man kommer inte längre. Det är stopp helt enkelt. Då har man själv i alla fall varit med och låst. Dörren är obevekligt stängt. Det är obevekligt som själva samvetet. Och då kan man tänka att man kan må så illa som man gör då. Och där har vi ett ord av David som jag tänkte läsa här. Hur dåligt man kan må i ett sånt läge. Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Det är som att livsmusten bara försvinner. Det är värre än när ett batteri står och drar ut. Men det finns en möjlighet att låsa upp också. Att tala ut och att nå fram till en förlåtelse. Kanske med hjälp av andra. Att lyssna på varandra, förstå varandra och förstå. hur jobbigt det har varit för den andra som har varit utsatt för den orätt som har skett. Och till sist komma fram till ordet förlåt. Det är ett ord med ganska mycket substans i. Hög specifik vikt. Det finns andra synonymer som inte är lika djupa. Ursäkta till exempel. Det är mycket tunnare. Det säger inte lika mycket. För att inte tala om att typ man kan säga ledsen att du uppfattar det som hände negativt. Det är samma som ingenting. Det är som luft. Det är bara som en dimma. Och då känner den som har varit utsatt för en oförrätt. Han som säger det är tråkigt att du uppfattar det negativt det som skedde. Då känner den som har varit utsatt, han förstår ingenting hur jag känt det. Då är det ingen substans i en sån uppgörelse. Det är inte ens en uppgörelse. Jag har träffat en skolkompis, kan jag berätta för er, från Lappland idag. Han sitter där så vi ska fika tillsammans. Nu ska jag berätta en sak från Lappland som illustrerar detta som vill kalla substans. Som man kallar Kiruna svenskarna uppe i Kiruna. Det var många kommunister och de var kommunister och de var riktigt radikala kommunister. Men det var som att ta tag med en ovärde uppstånd. Men om vi drabbade av ens utredning, en del fick inte ens behålla livet. Och de som klarade sig kom tillbaka och berättade för de andra kommunisterna i Norrbotten. Och de andra kommunisterna, de kunde inte tro att detta var sant. De trodde tvärtom att de har varit iväg och så har de ändrat sig. Så det såg de som avfällingar som hade lämnat deras starka, fina idéer. Och det fick mycket, jag letar efter en synonym till ordet skit, men jag kommer inte på någon. Men det var vad de fick alltså. Alltså de blev alldeles nerklassade av sina före detta kommunistiska vänner när de kom och berättade vad de har varit med om i verkligheten. Detta har ju uppdagats med tiden och så kom man fram till i Vänsterpartiet att vi borde ju uttala en stark ursäkt till den här gruppen människor för vad de har råkat ut för. Och för den stämpel som de har fått på sig att inte vara riktigt partitrogna. Men den ursäkten satt långt inne. Och när den till slut kom, då var det inte ordet förlåt utan då var det här ursäkta. Så de godtog inte det för de kände. De som säger det här, de har ingen aning om vad vi har gått igenom. Det var ingen substans. Och det var det de behövde känna för att kunna mötas igen. Substans. Så man kände att det var allvar. Det är det som behövs. Det är därför man behöver komma fram till att säga ordet förlåt. Och det är inte så lätt. Det här är svåra saker, men det ska ljusna, jag lovar det. För ni har haft ljusa förhoppningar på er gudstjänst idag. När man närmar sig ordet förlåt, då kanske man upptäcker en sak. Att det plötsligt finns en till i den lilla gruppen som inte syns. Men man märker att här är en till. Och det är det som står i 20:e versen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och den versen har vi använt när vi inte är så många i en samling. Tröstat oss med och upplevt, det är sant. Men särskilt i såna här lägen, när man försöker klara ut en svår sak som har inträffat och försöker nå fram till ordet förlåtelse, och att det ordet får en sån substans så att det kan utföra det här undret, då är han med. Det kan jag lova, då är han med. När vi jobbar med svåra saker, då drar han sig inte undan. Då är han med. Han är med här också. Det har jag gått och känt för min del. Jag tyckte det var skönt att komma in här. Ni kanske också har känt att nu är vi i en kyrka. Här är Gud. Men också i sådana speciella lägen, där ryggar inte Jesus tillbaka. Och det är underbart. Det är helt underbart. Att förlåta är inte så lätt alla gånger heller. För det kan ha hänt en sån svår sak som har präglat hela livet och något som inte kan repareras, med åtföljande vrede och bitterhet och sorg. Och inom parentes sagt, i så fall är sorg den bästa reaktionen man kan ha. Det är bättre än vrede och bitterhet, för det står saliga det som sörjer, för det ska bli tröstade. Så där finns det en väg ut ur svårigheterna. Men det är inte så lätt. Vi ska inte ta lätt på det. Det kan ha hänt saker som har förändrat hela livet faktiskt. När jag såg på Morgans mission och såg denna kvinna som berättade om sin dotter som hade blivit mobbad och hon orkade inte, hon tog sitt liv. Det är ett sådant exempel. Det har hänt en sån svår sak som kan förändra hela livet. Att förlåta då, det är en stor sak. Då skulle jag vilja påstå, då kan det hända att man plötsligt märker att nu kommer en till som vi inte ser, som heter den helige ande. Och nu ska jag säga en sak om den helige ande som man inte säger så många gånger. Men han gör inte bara det som vi tror och som vi hör ofta om. Han gör andra saker också. Till exempel står det att man genom ande kan döda kroppens gärningar. Står det. Det som man inte kan göra själv, det kan den helige ande hjälpa oss med. Typ döda bitterhet, döda vrede, döda den här melankolin som kan lägga sig över en familj som har varit med om något fruktansvärt. Och man vet, jag behöver förlåta men jag kan inte. Men det finns en som vi kallar hjälparen och han är verkligen hjälparen. Han kan hjälpa i sådana lägen också. Men vi behöver säga förlåt. Och så kan vi inte. Och hur gör man då? Jo, då tänker man så här att det får bli ett viljebeslut. Ett viljebeslut. Jag kan inte, men jag vill. Hela mitt känsloliv vänder sig emot. Men jag måste och jag vill. Och så säger man, jag förlåter. Och då? Då griper den helige ande in och dödar bitterheten. Dödar vreden, dödar sorgen. Som det står i Romarbrevet, vi som vandrar i anden, vi får hjälp att genom ande döda köttets gärningar, som det står. Då händer det. Och då är det tid för bön. Då är det läge. Och då gäller den här 19:e versen där Jesus säger: vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. För den versen står i det här sammanhanget. Och då får det ha hänt vad som helst. Och det kan ha hänt svåra saker. Men kommer man så långt som nu, nu är vi överens, nu ber vi om förlåtelse över detta. Då är det bönesvar på en enda gång. Och det får vara vad som helst. Precis vad som helst. Och det står skrivet, det som ni förlåter på jorden, det ska vara förlåtet i himlen. Och det går fort. Det är inga långbänkar. Det är inga stora högar med ärenden som det är hos skattemyndigheter och åklagare och arbetsförmedling. Icke. Det går fort. Så fort den bönen är uttalad på detta djupa sätt med substans, då är det som att bara ett klick på gilla-knappen, så är det gjort. Och man blir förvånad att det kan försvinna. Att sorgen kan försvinna. Att det känns som om det aldrig hade hänt. På en enda gång. Det är något underbart. Och då blir det, då fungerar livet igen. Precis som Gudruns bil i all enkelhet. Men det här är mycket större. Men tänk, då fungerar det igen. Och David skriver, lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek. Det skulle kunna bli en predikan om den raden också. Vars sinne är utan svek. Alltså att det kan hända något med oss. Så vi får en helt annan tankegång på våra medmänniskor. Underbart. Jag får läsa en till sån här. Om Guds förvandling som kan ske. Jesaja 61, den fjärde versen. Då kan man ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorgdräkt. Lovsång istället för modlöshet. Ni som har planerat med lovsång, vilken rad. Vilken rad. Lovsång istället för modlöshet. Modlöshet är vi allt bekanta med också. Tänk att det kan få vända så det blir lovsång. Nu är predikan strax slut, men inte gudstjänsten. För nu vi tar tillfället till bön på olika sätt. Och det kommer att finnas olika stationer för det. För det ska passa alla behov. Men personlig bön ska det bli. Bönestationer. Vill jag bredda ämnet lite så att det inte bara handlar om förlåtelse, utan det kan få handla om alla behov för oss när vi nu får ett tillfälle att be. Jag vill citera en rad som Jesus har sagt vid två tillfällen. En underbar fråga till två olika människor. Jesus sa så här: vad vill du att jag ska göra för dig? Tänk att han sa det. Tänk dig att han säger det till dig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Det finns ju en liten risk att man ber illa, som det står i Jakobs brev. Och det finns en liten risk med 19:e versen i texten, där det står att om två kommer överens att be om något, får det vara vad som helst och ni ska få det. Och det är nog folk som har provat det, och så kanske man har bett en bön som inte var så bra. Och så märkte man inget. Utan jag tror starkt på att den här 19:e versen som är så generös, det får handla om vad som helst. Det tror jag handlar om när det har skett en oförrätt, något jättesvårt. Då får det vara vad som helst. Men när vi söker Gud, då finns det ord som handlar om att om ni ber om något efter min vilja, då ska det ske. Och som Jesus sa här, vad vill du att jag ska göra för dig? En person som fick den frågan, det var, hon var mamma till två lärjungar. Men hon bad ingen bra bön, hon bad att kan du se till så att mina pojkar får de bägge bästa platserna i himlen bredvid dig? Det var ingen bra bön, så att det blev nej. Men den andra gången som Jesus sa så, det var till den blinde i Jeriko. Och han bad, låt mig få min syn. Och Jesus svarade ja, han godkände den, det är ett legitimt behov. Och han svarade på det och han fick sin syn. Så tänk dig att Jesus frågar dig, vad vill du att jag ska göra för dig? Och så kommer det fram något. Och den bönen ska du be nu när vi får tillfälle att mötas vid bönestationer. För det är sant som det står, var två eller tre är församlade, där är jag mitt ibland er. Amen.